Så vi läser predikotexten på svenska från första Mosebok kapitel 3. Det är första Mosebok kapitel 3 och hela kapitlet. Första Mosebok 3 från vers 1. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet i mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögon på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskinken. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han: vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen förledde mig och jag åt. Då sa Herren Gud till ormen: eftersom du gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Till kvinnan sa han: jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara och han ska råda över dig. Till Adam sa han: du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, för av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli. Mannen gav sin hustru namnet Eva, för hon blev mor till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Herren Gud sa: se, människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.
Let's pray.
Vi ber.
Lord, thank you for your word.
Herre, vi tackar dig för ditt ord.
It exposes our deepest shame and thickest darkness.
Den visar upp vår djupaste skam och mörker.
Yet your grace shines brighter than a supernova.
Men din nåd lyser starkare än en supernova.
Open our ears and hearts.
Öppna våra öron och hjärtan.
Let the spirit feed your sheep.
Må anden mata dina får.
And warn the goats.
Och varna getterna.
In Jesus name we pray. Amen.
I Jesu namn ber vi. Amen.
Why does the world look the way it does?
Varför ser världen ut som den gör?
Why is there so much hurt, illness, corruption, hate, war and death?
Varför finns så mycket smärta, sjukdom, korruption, hat, krig och död?
Why does it feel as if something is fundamentally wrong with the world?
Varför känns det som om något i grunden är fel med världen?
As if the world is not operating the way it was meant to.
Som om världen inte funkar på det sätt som den ska.
Everyone has an answer.
Alla har ett svar.
One nation says another nation is responsible for the evil.
En nation säger att en annan är ansvarig för allt ondska.
One religion blames another religion as the root of all corruption and violence.
En religion skyller på en annan religion som roten till all korruption och våld.
One tribe says the other is evil and commits all sorts of atrocities against them.
En stam säger att den andra är ond och har begått alla möjliga illdåd emot dem.
Small businesses blame big corporations for being greedy.
Små företag skyller på stora företag och säger att de är giriga.
And orchestrating war and death to make profits.
Att de anordnar krig och död för vinsten.
Politically here in Sweden.
Och politiskt här i Sverige.
The Social Democrats, the Greens and the Left Party blame the Sweden Democrats and the Moderates.
Här i Sverige så Socialdemokraterna, de gröna och vänstern skyller på Sverigedemokraterna och Moderaterna.
And vice versa.
Och vice versa.
Individually people blame their relationships, neighbors and colleagues for their misery.
Och individuellt människor skyller på sina förhållanden, sina grannar, sina kollegor för deras misär.
But beneath all these explanations lies a deeper assumption.
Men bakom alla de här förklaringarna så ligger ett djupare antagande.
I am good.
Jag är god.
And my values are noble.
Mina värderingar är ädla.
And if I am good,
och om jag är god,
then the problem must be out there with them.
Då måste problemet finnas där ute med dem.
Even Christians fall into this trap.
Även kristna kan falla in i fällan.
A few weeks ago in Nordstan, a Christian organization conducted programs.
Så för några veckor sedan i Nordstan var en kristen organisation och utförde ett arbete.
And handed out some badges that said.
De gav ut brickor som sa
älskad, värdefull, dyrbar och allmänt bra.
Ja. Bra svenska.
Beloved, valuable, precious and generally good. So generally good.
Allmänt bra.
That's the assumption of our age.
Och det är antagandet i vår tid.
Most people believe they are essentially, ordinarily, mostly good.
Och de flesta tror att de är i grund och botten vanligtvis och för det mesta goda.
But does that hold against the biblical truth?
Men håller detta mot Bibelns sanning?
If everyone on every side thinks they are fundamentally good, then who is responsible for evil?
Om alla på alla sidor tror att de är i grunden goda, vem är då ansvarig för allt ondska?
But if you press people long enough,
men om du pressar människor tillräckligt,
they will concede ultimately, even reluctantly.
Så erkänner de i slutändan, kanske motvilligt,
that they too contribute to societal chaos.
Men att de också bidrar till samhällets kaos.
They also intensify social degradation.
De kan också intensifiera degradering i samhället.
They too, to a minor degree, harbor hate, violence, lust and greed.
De också, även i någon liten utsträckning, hyser hat, våld, lusta och girighet.
And add to the hurt caused by humanity.
De bidrar till skadan som görs av mänskligheten.
They may blame the external circumstances.
De kanske skyller på externa omständigheter.
Their upbringing.
Deras uppväxt.
Societal pressure.
Press från samhället.
But everybody agrees.
Men alla håller med.
Whether they say it openly or not, that every person sins.
Om de säger det öppet eller inte, att varje människa syndar.
Everybody sins.
Alla syndar.
That is the problem.
Det är problemet.
But then the question becomes sharper.
Men frågan blir vassare.
Why?
Varför?
Are we damaged goods?
Är vi skadade varor?
Who is responsible for this?
Vem är ansvarig för detta?
God?
Gud?
Us?
Vi?
Our parents?
Våra föräldrar?
Society?
Samhället?
Who started this recurring cycle of sin?
Vem startade den här återupprepande cykeln av synd?
And can the best of us overcome this temptation?
Och kan den bästa av oss övervinna frestelsen?
What if?
Tänk om.
What if we could find an elite representative?
Tänk om vi hittade en elitrepresentant.
A person untouched by corruption.
Någon oberörd av korruptionen.
And put him in an enclosure.
Och så sätter vi honom i ett omhänge.
Free from all external influence.
Fri från all extern inflytande.
And societal pressure.
All press från samhället.
What if?
Tänk om.
What if we gave him the best possible environment?
Tänk om vi gav honom den bästa möjliga omständigheterna.
A pure and uncontaminated desire.
En ren och obefläckad begär.
And every advantage.
Och alla fördelar.
Could he resist sin?
Skulle han motstå synden?
Could he bring us victory?
Skulle han ge oss segern?
That's where today's passage steps in.
Och det är där dagens text börjar.
Genesis 3 exposes the root of all corruption.
Första Mosebok 3 visar upp roten till all korruption.
And demonstrates that even the best of us is no different than the rest of us.
Och bevisar att även den bästa av oss är inte annorlunda från oss andra.
Even the best of us is no different than the rest of us.
Även den bästa av oss är inte annorlunda än vi andra.
Adam in the opening chapters of Genesis.
Adam i början på första Mosebok.
Is portrayed as our representative head, our leader.
Visas upp som vår representativ, vår huvud eller ledare.
What he thinks, says and does represents our actions and intentions.
Så det han gör, tänker och säger representerar våra handlingar och våra intentioner.
In earlier generations, kings decided times of peace and war for a nation.
Tidigare generationer så bestämde kungar över krig och fred för sitt folk.
And their decision affected every single subject, even whether they liked it or not.
Och deras val påverkade folket, varenda en, vare sig de gillade det eller inte.
Even today, not all of us determine how Sweden must be governed.
Även idag, inte alla av oss bestämmer hur Sverige ska styras.
We have representatives who decide for us.
Vi har representanter som beslutar åt oss.
In a narrow sense, we are their extensions.
Och på ett snävare sätt kan man säga att vi är en förlängning av dem.
So Adam was the chosen representative of the human race.
Adam var utvald som representanten för mänskligheten.
The best of us.
Den bästa av oss.
And he failed spectacularly.
Och han misslyckades totalt.
Through his sin, death and destruction entered the world.
Genom hans synd så kom döden och fördärvet in i världen.
affecting humanity and even creation itself.
Och det påverkar mänskligheten och även själva skapelsen.
So Genesis 3 explains why the world is as it is today.
Första Mosebok förklarar varför världen är som den är idag.
Yet it does not end in despair.
Men det slutar inte hopplöst.
It offers a glimmer of grace and a promise of hope.
Det finns glimtar av nåden och ett löfte om hopp.
So firstly, the fall.
Så först syndafallet.
Verses 1 to 7.
Vers 1 till 7.
The chapter begins with describing the serpent as crafty, cunning and shrewd.
Kapitlet börjar med att beskriva ormen som lurig eller listig eller slug.
We are not told why and how.
Vi får inte veta hur eller varför.
But the text makes one thing clear.
Men texten klargör en sak.
The snake is not a mythological figure.
Ormen är inte någon mytologisk figur.
It's not something or someone equal to God fighting and thwarting God's plan.
Det är inte någon jämlik med Gud som kan kämpa emot Guds plan.
It's a creature that God had made.
Det är ett djur som Gud har skapat.
God is fully sovereign and reigns over even the greatest evil.
Gud är helt suverän och regerar över även den djupaste ondskan.
God is not threatened.
Gud hotas inte.
The serpent's strength is its deception.
Ormens styrka är att han kan lura.
Notice how he begins.
Lägg märke till hur han börjar.
He, that's the serpent, said to the woman.
Han, alltså ormen, sa till kvinnan.
That's where the problem starts.
Här är där problemet börjar.
God, after creating everything,
Gud, när han har skapat allting,
places Adam and Eve to rule, subdue and have dominion over every living thing on the earth.
Han sätter Adam och Eva på jorden för att regera, för att lägga den under sig. Lägga under varenda levande varelse på jorden.
Within humanity itself, Adam is placed as the head of the woman.
Och sen inom mänskligheten så tillsätts Adam som huvudet för kvinnan.
His authority is evident throughout the previous chapters.
Och hans auktoritet syns i de tidigare kapitlen.
Humanity is called man in Genesis 1.
Mänskligheten kallas mänskligheten i kapitel 1.
Adam was created before Eve.
Adam skapas före Eva.
Eve was created as a helper fit for Adam and not the other way around.
Eva skapas som en hjälpare för Adam och inte vice versa.
Adam was allowed even to name the woman, a sign of authority.
Och Adam får ge namn till kvinnan som är ett tecken på auktoritet.
So the hierarchy is clear.
Så hierarkin är tydlig.
God,
Gud,
man, woman,
kvinna,
and creation.
Och sen skapelsen.
But the first time we are introduced to the serpent, we see it trying to usurp authority.
Men första gången som vi ser ormen så ser vi att han försöker vända på auktoriteten.
God-given structures are good for us and the flourishing of our society.
Gudagivna strukturer är goda för oss och för att samhället ska blomstra.
He is God.
Han är Gud.
He is better than us.
Han är bättre än vi.
But when we tamper with his order, we cause chaos in this world.
Men när vi ändrar på hans ordning så skapar vi kaos i världen.
Let's see the first strategy which serpent uses.
Så låt oss se på första strategin som ormen,
doubting God's word.
Som ormen använder, och det är att misstro på Guds ord.
The serpent begins with a question.
Ormen börjar med en fråga.
Did God actually say you shall not eat of any tree in the garden?
Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?
Notice the craftiness.
Lägg märke till hur lurig han är.
He doesn't begin with a direct contradiction.
Han börjar inte med en direkt motsägelse.
That is easy to spot.
Som är lätt att känna igen.
He begins with a subtle question that sounds innocent and even wise.
Han börjar med en mer subtil fråga som låter oskyldig, kanske till och med vis.
Did God actually say that?
Har Gud verkligen sagt så?
Did he say that really?
Sa han det verkligen?
Are you sure?
Är du säker?
With that question, he sows doubt in the first couple's mind.
Och med frågan så skapar han tvivel i det här första parets sinne.
Brothers and sisters, We hear this voice even today, don't we?
Bröder och systrar, hör vi inte denna röst även idag?
We hear people saying.
Vi hör att människor säger.
Are you sure that God said this?
Är du säker på att Gud har sagt detta?
Can we really know it was God who spoke this?
Kan vi verkligen veta att det var Gud som sa detta?
How can we be sure that Genesis is true?
Hur kan vi vara säkra att första Mosebok stämmer?
How can we know any of the Bible is true? After all, we weren't there.
Hur kan vi veta om Bibeln är sann? Vi var ju inte där.
Would he really say that as a sin?
Skulle han verkligen säga att det där är en synd?
It's just a momentary pleasure. A quick look with my eyes.
Bara en stund av njutning, en snabb titt med ögonen.
Come on, can I not live with my partner without marrying?
Kom igen, kan jag inte bo med min partner utan att vi gifter oss?
Would God condemn that? Really?
Skulle Gud fördöma det? Verkligen?
Aren't we all grown-ups?
Är vi inte vuxna?
How can I have ambition without a little greed?
Hur kan jag vara ambitiös utan lite girighet?
Would he really forbid that?
Skulle Gud verkligen förbjuda det?
Would God really condemn homosexuality or abortion in this age? Really?
Skulle Gud verkligen fördöma homosexualitet eller abort i den här tiden?
Would God really say that I must honor my parents even if they frustrate me?
Skulle Gud verkligen säga att jag måste hedra mina föräldrar även om de irriterar mig?
Really?
Verkligen?
Church, that's how Satan attacks us.
Församling, det är så Satan attackerar oss.
He smuggles in the assumption that God's word is subject to our judgment.
Han smugglar in antagandet att Guds ord står under vår bedömning.
He whispers, you be the judge of God's word.
Han viskar, du kan bedöma Guds ord.
You decide what applies.
Du bestämmer vad som gäller.
Surely this is an old book.
Det här är ju en gammal bok.
Some parts must be definitely outdated for our society.
Vissa delar måste vara utdaterade för vårt samhälle.
But beloved,
men mina älskade,
God's word surpasses time and culture.
Guds ord går bortom tid och kultur.
And we are in no position to doubt what God has already revealed.
Och det är inte för oss att tvivla på det Gud har uppenbarat.
The moment God's word becomes negotiable, we are already on the path to ruin.
I samma stund som Guds ord blir förhandlingsbar så är vi redan på vägen till fördärvet.
Eve is deceptively lured in and she grabs the bait.
Eva luras och lockas in och hon tar lockbetet.
She responds, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die.
Hon svarar, vi får äta av frukten från trädet i träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den. Och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.
There are several things to notice from this answer.
Vi kan lägga märke till flera saker från svaret.
First, she omits emphatic words that displays God's abundant grace.
Hon utelämnar så tydliga ord om hur mycket av Guds nåd de har fått.
God had said, you may surely, definitely, most assuredly eat of every tree.
Gud har sagt att ni får absolut, ni får verkligen äta av alla träd.
You see all these trees in this garden?
Ni ser alla träden här i lustgården.
You may eat of all of them.
Ni får äta från dem alla.
That's how much I have given you.
Det är så mycket som jag ger er.
But Eve portrays God as stingy.
Men Eva visar upp Gud som snål,
restrictive, and limiting our freedom and enjoyment.
Som att han vill begränsa vår frihet och vår njutning.
Second, she adds a prohibition that God never commanded.
För det andra så lägger hon till ett förbud som Gud inte har befallt.
She adds, neither shall you touch it.
Hon säger, och ni ska inte röra av den.
But that was not in the original commission which God gave to Adam.
Vilket inte fanns med i budet som Gud gav till Adam.
third, she minimizes the judgment.
För det tredje så förminskar hon Guds dom.
God has said, you shall surely die.
Gud har sagt, ni ska döden dö.
But she says, lest you die.
Men hon säger, då kommer ni att dö.
God's emphasis on the certainty of the penalty is softened.
Guds betoning på vissheten om straffet tonas ned.
Overall, she misquotes God by diminishing grace.
Hon felciterar Gud genom att förminska nåden.
Exaggerating prohibition.
Att överdriva förbudet.
And weakening the penalty.
Och försvaga straffet.
We do not know whether Adam failed in communicating God's word to Eve.
Vi vet inte om Adam misslyckades med att förmedla Guds ord till Eva.
Or whether Eve misunderstood.
Eller om Eva missförstod.
But Adam is not recorded correcting her.
Men vi ser inte här att Adam tillrättavisar henne.
So both are gullible.
Så båda är lätt lurade.
And Adam's silence is already a failure in leadership.
Och Adams tystnad är redan ett misslyckande som ledare.
And Christians fall into similar traps even today.
Och även idag så faller kristna i liknande fällor.
Sometimes we overemphasize grace.
Vi kan överbetona nåden.
And miss the penalty.
Och missa straffet.
Other times we are so focused on judgment that we ignore mercy and love.
Andra gånger så fokuserar vi så mycket på domen att vi missar Guds barmhärtighet och kärlek.
Sometimes even with good intentions.
Och ibland även med goda avsikter.
People add burdens by imposing rules not found in the scripture.
Så kan människor lägga till bördor genom att lägga till regler som inte finns i skriften.
All these distortions, whether liberal or legalistic.
Och alla dessa förvrängningar, om de är mer liberala eller lagiska.
Are recipes for disaster.
De är en säker väg till katastrof.
Let's look at the second strategy he uses.
Låt oss se på den andra strategin som ormen använder.
Denying God's word.
Han förnekar Guds ord.
The serpent escalates with an emphatic contradiction to God's word.
Ormen eskalerar och säger emfatiskt emot Guds ord.
You will not surely die.
Ni ska visst inte dö.
The first doctrine ever denied is judgment.
Den första läran som förnekas är domen.
The serpent flatly denies that God's judgment will come.
Ormen rakt ut förnekar att Guds dom kommer falla.
But God was certain in his language.
Men Gud var väldigt säker med sitt språk.
The deceived couple couldn't see through the lie.
Men det här lurade paret ser inte genom lögnen.
Doubt has already taken root.
Tvivel har slagit rot.
The deception is overlooked.
Och de ser inte att de luras.
The idolatry begins here.
Avgudadyrkan börjar här.
Brothers and sisters, this happens even today.
Bröder och systrar, detta sker även idag.
The God I believe wouldn't condemn me.
Den Gud som jag tror på skulle inte fördöma mig.
He's loving, not judgmental.
Han är kärleksfull, inte fördömande.
He understands my needs.
Han förstår mina behov.
After all, he created my physical needs.
Trots allt var det ju han som skapade mina fysiska behov.
He wouldn't condemn me if I acted on my urges.
Han skulle inte fördöma mig om jag agerar efter mina begär.
Aren't this natural?
Är inte dessa naturliga?
I was born this way.
Jag föddes så här.
God surely understands.
Gud måste säkert förstå.
He allows some lies and some greed to enhance my career.
Han tillåter väl några små lögner och lite girighet att förbättra min karriär.
Didn't he promise prosperity?
Har han inte lovat oss framgång?
He wouldn't condemn.
Han ska inte fördöma.
Do you see fellow Christians?
Ser ni kristna?
Denying God's word depends on doubting God's word.
Att förneka Guds ord beror på att tvivla på Guds ord.
Once we treat scripture as flexible, at some point we must deny parts of it.
När vi behandlar skriften som flexibel, då måste vi vid något tillfälle förneka vissa delar.
To accommodate our wishes and imagination.
För att anpassa den för våra önskningar och vår fantasi.
That's dangerous.
Och det är farligt.
The third strategy.
Tredje strategin.
distorting God and his goodness.
Att förvränga Gud och hans godhet.
The serpent reasons, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil.
Ormen resonerar så här. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.
He attacks God and his goodness.
Han attackerar Gud och Guds godhet.
Do you know why God doesn't allow you to eat this?
Vet du varför Gud inte tillåter dig att äta detta?
He has bad intentions.
Han har onda avsikter.
He wants you in this state.
Han vill att du ska vara kvar som du är.
He doesn't want you to be a better version of yourself.
Han vill inte att du ska bli en bättre version av dig.
He doesn't want what's best for you.
Han vill inte det som är bäst för dig.
He's restrictive and suppressive.
Han vill vara restriktiv. Han vill förtrycka dig.
God limits your potential.
Gud begränsar din potential.
You are meant to be like God.
Du ska vara som Gud.
We see serpent undermining two themes that are prominent in the opening chapters of Genesis.
Vi ser ormen underminerar två teman som framträder i de första kapitlen.
First, God's word is true, powerful and faithful.
Först att Guds ord är sant, mäktigt och trofast.
God created everything by his word.
Gud skapade allt genom sitt ord.
His word carried power.
Hans ord har kraft.
It accomplished what he proclaimed.
Den åstadkom det han uttalade.
Second,
för det andra,
all that God did is good.
Allt som Gud gjorde är gott.
There wasn't anything which God did that was not declared good.
Det fanns inte något som Gud gjorde som inte kallades gott.
Everything was good and very good so far.
Allt var gott och mycket gott hittills.
But the serpent contends that God's word is not trustworthy.
Men ormen menar att Guds ord inte är tillförlitligt.
Judgment will not come.
Domen kommer inte.
Furthermore, God's motives are tainted.
Och vidare, Guds motiv är befläckade.
Do not trust his goodness.
Lita inte på hans godhet.
This leads to the action.
Och det är detta som leder till handlingarna.
And these conversation is enough to steer the first couple from believing God.
Och detta samtal räcker för att vända det här första paret från att tro på Gud.
We read, when the women saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and that the tree was to be desired to make one wise, she took off its fruit and ate.
Vi läser. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd och hon tog av frukten och åt.
When the woman saw that the tree was good,
kvinnan såg att trädet var gott.
This is the first time someone apart from God is pronouncing something as good.
Det här är första gången som någon förutom Gud uttalar sig att något är gott.
Eve usurps God's role in determining what is good.
Så Eva tar sig an Guds roll i att bestämma vad som är gott.
Good is no longer rooted in what God says enhances life.
Så godhet finns inte, rotas inte längre i det som Gud säger är gott för livet.
But in what people desire to elevate life.
Men i det som människor önskar för att lyfta upp sina liv.
God has declared that eating from the tree is evil.
Gud har sagt att det är ondskefullt att äta från trädet.
But Eve declares it good.
Men Eva bestämmer sig att det är gott.
She distorts what is evil, that is disobeying God's word, into what is good.
Hon förvränger det som är ondskefullt, alltså att inte lyda Guds ord, förvränger det till att vara gott.
Brothers and sisters, isn't this so pervasive in our society?
Bröder och systrar, är inte det här så genomgående i vårt samhälle?
We want to be the arbiters or determiners of good and evil.
Vi vill vara de som avgör det som är gott och ont.
We covet freedom and autonomy.
Vi begär frihet och autonomi.
Especially if the autonomy is from God.
Speciellt autonomi bort från Gud.
We don't want God to determine good and evil.
Vi vill inte att Gud ska bestämma gott och ont.
In fact, we hate his morals and commands.
Vi hatar hans moral, hans bud.
This is so engraved in our culture that it is celebrated even in our music.
Det här är så inristat i vår kultur att det firas i musik.
Think of Disney's Let It Go.
Tänk på Disney's slå dig fri. Tror jag den heter.
In one of the verses it says, it's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free.
I en av verserna så står det så här: nu ska vi se hur användbar den är, den kraften som jag har. Rätt eller fel bestämmer jag. Jag är fri.
That is Genesis 3 in modern lyrics.
Det är första Mosebok 3 med en modern text.
Just like our first parents, we are fooled into thinking true freedom is found in breaking out of God's moral restraints.
Precis som våra första föräldrar så luras vi till att tro att sann frihet finns i att bryta oss loss från Guds moraliska ramar.
But that's not freedom.
Men det är inte frihet.
It's rebellion.
Det är uppror.
Friends, how great a treachery is this?
Och vilket svek detta är.
God is the creator and humans are his workmanship.
Gud är skaparen, människor det han har skapat.
God handed creation to them.
Och Gud gav skapelsen till dem.
Calling them to have dominion.
Kallade dem till att regera över det.
Multiply his image across the world.
Att föröka hans avbild över hela världen.
Spread his kingdom.
Att sprida hans rike.
Proclaim his word.
Proklamera hans ord.
And mediate his presence.
Och förmedla hans närvaro.
But our representatives.
Men våra representanter.
Indeed, we ourselves in them.
Och även vi i dem.
Use the free will God provided not to obey with gratitude but to rebel.
Vi använder den fria viljan som Gud gav inte för att fritt lyda med tacksamhet utan för att göra uppror.
They were not satisfied with abundance.
De var inte nöjda med överflöd.
They craved more.
De krävde mer.
More.
Mer.
They wanted God and his throne.
De ville ha Gud och Guds tron.
How devilish.
Vad sataniskt.
We read, she took off its fruit and ate. And she also gave to her husband who was with her. And he ate.
Vi läser, och hon tog av frukten och åt. Och hon gav också till sin man som var med henne. Och han åt.
Then the eyes of both were opened and they knew that they were naked.
Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna.
This is one of the saddest verses in scripture.
Det här är en av de tristaste verserna i skriften.
Adam was with her.
Adam var med henne.
Not absent.
Inte borta.
Not unaware.
Inte ovetande.
But silent.
Men tyst.
Passive.
Passiv.
And failing.
Och misslyckande.
The crown of creation desecrates creation but revolting against its creator.
Skapelsens krona orenar skapelsen genom att göra uppror mot sin skapare.
Our representative heads fall.
Våra representativa huvuden faller.
Their glory is stripped away.
Deras härlighet rycks bort.
Adam is undone.
Adam är ogjord.
Innocence is lost.
Oskyldigheten borta.
Dependence on God collapses.
Och deras beroende av Gud rasar ihop.
He failed to keep God's word.
Han misslyckades med att hålla Guds ord.
He failed to rule over creation, serpent.
Han misslyckades med att regera över skapelsen, över ormen.
He failed to serve, protect and God's presence in the garden.
Han misslyckades med att betjäna och försvara och bevaka lustgården.
The serpent succeeded in subverting the order.
Ormen lyckas med att vända på ordningen.
Eve listened to the serpent.
Eva lyssnar på ormen.
Adam listened to Eve.
Adam lyssnade på Eva.
And both disobeyed God.
Och båda är olydiga mot Gud.
Immediately.
Och omedelbart.
The first couple sews fig leaves together because they realize they are naked.
Det första paret syr ihop fikonlöv för att täcka sig, för att de märker att de är nakna.
This feeble attempt reveals something profound.
Och det här svaga försöket visar något djupt.
They want reconciliation with God.
De vill komma tillbaka till Gud.
But on their own terms.
Men på sina egna vägar.
They try to repair the rupture through autonomous efforts.
De försöker laga den här brytningen genom egna försök.
This is the first appearance of man-made religion attempting to reach heavens, to reach God.
Det här är första exemplet på människor som skapar egna religioner för att
God,
försöka nå himlen, för att nå Gud.
We will handle this.
Gud, vi tar hand om detta.
We will clothe ourselves.
Vi kan klä oss.
We can provide salvation for ourselves.
Vi kan skapa frälsning för oss själva.
Stay away.
Håll er borta.
How often do we see this in our lives?
Hur ofta ser vi inte detta i våra liv?
As soon as we sin, we feel exposed, we feel naked.
När vi syndar så känner vi oss exponerade eller nakna.
But instead of running to God, we become defensive.
Och istället för att springa till Gud så blir vi defensiva.
We sew fig leaves.
Vi syr ihop fikonlöv.
Excuses.
Ursäkter.
Self-justification.
Självrättfärdigande.
Performance works.
Våra prestationer.
Moral comparison, religious activity, anything to cover our shame.
Moraliska jämförelser eller religiösa handlingar, vad som helst för att täcka över vår skam.
But these leaves wither.
Men dessa löv tynar bort.
They cannot cover permanently.
De kan inte täcka för evigt.
How futile.
Förgäves.
Should we not run to God to array us with his righteousness?
Ska vi inte springa till Gud för att han ska klä oss i hans rättfärdighet?
Yet sin drives us away in the opposite direction.
Men synden driver bort oss i motsatt riktning.
It makes us hide, not heal.
Det gör att vi gömmer oss istället för att läkas.
It makes us cover, not confess.
Det gör att vi betäcker istället för att bekänna.
It makes us sew leaves when all we need is grace.
Syr ihop löv när vi behöver bara nåd.
So secondly, the result and the consequences.
Så för det andra, resultatet och konsekvenserna.
Adam and Eve had enjoyed perfect communion with God from the moment they were created.
Adam och Eva hade fått njuta av fullkomlig gemenskap med Gud från stunden de skapades.
God's presence was not terrifying to them.
Guds närvaro var inte skräckinjagande för dem.
It was life itself.
Det var livet i sig.
But the moment sin enters, everything changes.
Men så snart som synden kommer in så förvandlas allt.
For the first time in their existence, when they hear the sound of the Lord walking in the garden.
För första gången i deras tillvaro, när de hör ljudet av Gud vandrande genom trädgården.
Fear creeps in.
Så kommer rädsla in.
And they hid themselves.
Och de gömmer sig.
From the presence of the Lord.
Från Herrens närvaro.
The word presence literally means face.
Och ordet för närvaro är bokstavligen ansikte.
They hid from the face of God.
De gömde sig från Guds ansikte.
The very presence that once nourished now feels unbearable.
Den närvaro som en gång hade livnärt dem nu känns outhärdlig.
The communion in which they thrived is shattered.
Och gemenskapen där de har fått blomstra är bruten.
They can no longer stand before him.
De kan inte längre stå inför honom.
They cannot look at him face to face.
De kan inte se på honom ansikte mot ansikte.
Peace is broken.
Friden är bruten.
Enmity grows.
Fiendskapen växer.
Sinners now hate what they were made for.
Och syndare hatar det de skapades för.
To be in the presence of holy God and behold his face.
För att vara inför en helig Gud och se hans ansikte.
Och Christian.
Och kristen.
Isn't this how sin works?
Är inte så här synden fungerar?
The allure of temptation appears sweet.
Lockelsen för frestelsen ser söt ut.
and promises eternal pleasures.
Den lovar evig njutning.
It smells like heaven.
Den luktar himlen.
It awakens the depths of our desires.
Den väcker den djupaste begären.
It beckons and calls the innermost seat of our being.
Den kallar på det som finns djupast i oss.
It charms our soul with foolish joy.
Och den lockar själen med dåraktig glädje.
It attracts us like dripping honey.
Lockar oss som honung.
But how miserable is the life of one caught in it.
Men hur trist är inte livet för den som är fångad i det.
The sweetness turns bitter.
Sötheten blir bitterhet.
The pleasure become thorns.
Njutning blir till törnbuskar.
The warmth become burning.
Värmen blir ett brinnande värme.
The foolish joy becomes just foolishness.
Dåraktig glädje blir bara dårskap.
Sin never satisfies.
Synden tillfredsställer aldrig.
And worst of all, it robs us of the only thing that truly gives life.
Och värst av allt, den tar ifrån oss det enda som verkligen ger liv.
God's face.
Guds ansikte.
That's where we find our rest and peace.
Det är där vi finner vila och frid.
His face is our nourishment.
Hans ansikte är vår näring.
His countenance is our joy.
Hans ansikte är vår glädje.
He is our glory.
Han är vår härlighet.
When we hide from his face, we hide from life itself.
När vi gömmer oss från hans ansikte så gömmer vi oss från själva livet.
Yet.
Och ännu.
In mercy, God seeks the rebels.
I sin barmhärtighet så söker Gud ut rebellerna.
He asks Adam and Eve four questions.
Han ställer fyra frågor till Adam och Eva.
Their answers reveal the rupture sin has caused.
Och svaren visar brytningen som synden har orsakat.
They now speak like the devil.
Nu talar de som djävulen.
Twisting truth.
De förvränger sanningen.
Shifting blame.
Förflyttar skulden.
Making accusations.
Anklagar.
Even against God himself.
Även mot Gud själv.
Their eyes were opened.
Deras ögon öppnades.
But not to glory.
Men inte till härlighet.
Rather to guilt, fear and hostility towards God.
Utan till skuld, rädsla och fientlighet mot Gud.
And God begins his sentence.
Och Gud börjar sin dom.
The serpent is cursed, humiliated.
Ormen förbannas.
And made to eat.
Och förödmjukas.
And made to eat dust, a picture of total defeat.
Han får äta jord, en bild av total att ha besegrats.
God also declares enmity between the serpent and the woman.
Och Gud också uttalar fiendskap mellan ormen och kvinnan.
Between its offspring and her offspring.
Mellan hennes avkomma och ormens avkomma.
The conflict runs through all of history.
Och konflikten går igenom hela historien.
The children of the devil versus the children of God.
Djävulens barn mot Guds barn.
As Jesus says in John 8.
Så som Jesus säger i Johannes 8.
The woman's penalty strikes her primary calling.
Och straffet för kvinnan berör hennes primära kallelse.
Multiplied pain in childbearing and conflict in her relationship with her husband.
Stor möda i att föra barn och konflikt i förhållandet med sin make.
A tussle for dominance.
Och en kamp för dominans.
The man's penalty is painful labor and defeat in his conflict with the ground.
Och mannens straff är smärtsam möda och att han besegras i en konflikt med marken.
Notice, only to Adam does God repeat the original command and the accusation.
Lägg märke till att det är bara till Adam som Gud upprepar budet som gavs från början.
Because,
och anklagelsen.
Because Adam was the representative head who should have guarded obedience and order in the garden.
För att Adam var representanten, huvudet som skulle ha bevarat lydnaden i, och ordningen i lustgården.
And the final punishment is death, of course.
Och det slutgiltiga straffet är döden, såklart.
Humanity returns to the ground from which it was taken.
Mänskligheten återvänder till jorden från vilket den var tagen.
A dreadful reversal of the glory of day six of creation.
En fruktansvärd omvändelse av det som härligheten från dag sex.
But the ultimate consequence is exile.
Och den yttersta konsekvensen är att de drivs bort.
God drives the man and woman out of the garden.
Gud driver ut mannen och kvinnan
so that they will not eat from the tree of life.
Så att de inte äter från livets träd.
They feared God's face.
De fruktade Guds ansikte.
And now they lose it.
Och nu förlorar de det.
They are cut off from the land of living.
De är avhuggna från de levandes land.
Cherubim and a flaming sword guards the way back into the garden.
Cheruber och flammande svärd vaktar vägen tillbaka till lustgården.
Sinful humanity cannot enter communion with God.
Syndiga människor kan inte komma in i gemenskap med Gud.
The divine life-giving face is barred.
Den gudomliga livgivande ansiktet.
And the only way
blockerad.
And the only way to life is through the sword, judgment.
Den enda vägen till livet är genom svärdet, genom domen.
So the question hangs heavy over this passage.
Och frågan hänger över texten.
Who will go through this death?
Vem kan gå igenom döden?
Who will lead an exodus back into the land of the living?
Vem kan leda ett uttåg tillbaka till de levandes land?
There comes our promise of restoration and hope.
Och här kommer löftet om upprättelse och hopp.
Amidst this gloomy episode of human history,
mitt i denna mörka tid i mänsklighetens historia,
one truth becomes unmistakably clear.
En sanning blir glasklar.
Humanity cannot rescue itself.
Mänskligheten kan inte frälsa sig själv.
Adam was our representative head.
Adam var vår representant, vårt huvud.
If the best of humanity placed in paradise with every advantage failed so quickly.
Om det bästa av mänskligheten i paradis med varenda fördel, om han misslyckades så snabbt,
then what hope is there for the rest of us?
Vad finns det för hopp för vi andra?
We need a better representative.
Vi behöver en bättre representant.
One who will perfectly obey God's word.
En som ska fullkomligt lyda Guds ord.
Perfectly rule God's kingdom.
Fullkomligt regera över Guds rike.
And perfectly mediate God's presence to us.
Och fullkomligt förmedla Guds närvaro till oss.
Simply put, we need a better Adam.
Enkelt sagt behöver vi en bättre Adam.
And astonishingly, Genesis 3 does not leave us only with curses.
Och förvånansvärt nog så lämnar oss inte första Mosebok 3 med bara förbannelser.
We read in verse 15.
Vi läser i vers 15.
I will put enmity between you and the woman.
Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan.
And between your offspring and her offspring.
Och mellan din avkomma och hennes avkomma.
He shall bruise your head and you shall bruise his heel.
Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen.
This is the faintest glimmer of hope.
Här är den blekaste glimten med hopp.
The first gospel promise.
Det första löftet om evangeliet.
The word offspring can refer to descendants as a group.
Alltså avkomma kan handla om avkomma som en grupp.
But it also points to a single particular descendant.
Men den talar också om en särskild avkomma.
The battle between the serpent and humanity will not go on forever unresolved.
Den här kampen mellan mänskligheten och ormen kommer inte fortsätta för evigt utan avslut.
It will be decided by their singular offspring.
Det kommer avgöras av en avkomling.
He shall bruise your head.
Han ska krossa ditt huvud.
The serpent will strike his heel, that's for sure.
Och ormen kommer hugga honom i hälen, visserligen.
But the serpent's head will be crushed.
Men ormens huvud ska krossas.
Victory is promised.
Segen lovas.
Imagine a poisonous snake slithering quickly towards your loud one.
Tänk dig en giftig orm som slingrar sig snabbt emot någon du älskar.
You run between the snake and your loud one and you start to stamp it down.
Du springer emellan ormen och din älskade och du trampar på den.
You crush its head.
Du krossar huvudet.
But not before it sinks its fangs into your heel.
Men inte innan dess tänder hugger in i din häl.
The snake dies.
Ormen dör.
But you fall too because the venom has entered.
Men du faller också för att giften har kommit in i dig.
That's the picture.
Det är bilden.
The serpent crusher wins through suffering.
Han som krossar ormen segrar genom lidande.
So the search begins.
Och så börjar sökandet.
All through redemptive history the question remains.
Och genom Bibelns historia så kvarstår frågan.
Who is the offspring?
Vem är avkomman?
Who will crush the serpent?
Vem kommer krossa ormen?
God raises representatives.
Gud reser upp representanter.
Noah.
Abraham.
Jacob.
Mose.
David.
Solomon.
Everyone looks promising.
Och alla ser lovande ut.
Each carries hope.
Varenda en bär på hopp.
But they all succumbed.
Men alla faller.
Sin conquers all representatives.
Synden besegrar varenda representant.
In fact, it overcame all of humanity.
Den har faktiskt övervunnit hela mänskligheten.
We read no one is good.
Det läser ingen
all,
är god.
All have fallen astray.
Alla har gått vilse.
Centuries pass.
Och seklarna
the kingdom is förbi. The kingdom is exiled.
Riket blir utstött.
Prophets fall silent.
Profeterna tystnar.
Heavens seem shut.
Himlen verkar stängd.
Has the promise failed?
Har löftet misslyckats?
Has the serpent won?
Har ormen vunnit?
Are we permanently barred from God's face?
Är vi för alltid utstötta från bort från Guds ansikte?
All hope seems lost.
Allt hopp verkar ute.
Until.
Tills.
In the parched Judean wilderness, along the banks of Jordan, a mysterious Galilean appears.
Tills i det torra ödemarken i Judeen, vid Jordanflodens kant, dyker upp en mystisk Galilea.
John cries.
Och Johannes ropar.
Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Se Guds lamm som tar bort världens synd.
The people mumble.
Och folken mumlar.
They whisper.
De viskar.
Is he the one?
Är det han?
Is he the serpent crusher?
Är han den som ska krossa ormen?
And immediately the heavens open.
Och himlen öppnas.
And the father affirms.
Och fadern bekräftar.
Immediately Jesus is led into the wilderness to be tempted.
Omedelbart så leds Jesus in i ödemarken för att frestas.
Just like Adam, he stands alone.
Precis som Adam står han ensam.
Separated from the rest of the humanity.
Avskild från mänskligheten.
As our representative.
Som vår representant.
But unlike Adam, who was tested in abundance.
Men tvärtom från Adam som testades, som prövades med överflöd.
Jesus is tested in hunger and scarcity.
Jesus prövas genom hunger och brist.
Satan comes with the same old strategy.
Och Satan kommer med samma gamla strategi.
Just like he caused Adam to doubt God's word.
Precis som han fick Adam att tvivla på Guds ord.
Satan prefaces his temptation with the words, "If you are the son of God."
Satan börjar med orden, "Om du verkligen är Guds son."
Remember, this is right after the father affirms that Jesus is his beloved son.
Det här är precis efter Gud har bekräftat att Jesus är hans älskade son.
If you are the son of God.
Om du är Guds son.
But Jesus, the last Adam, does not doubt God's word.
Men Jesus, den sista Adam, tvivlar inte på Guds ord.
And just like he denied God's word in the garden, Satan offers all the kingdom of the world and asks Jesus to worship him.
Och precis som han sa emot Guds ord i lustgården så erbjuder Satan Jesus alla världens riken om han bara tillber Satan.
Jesus sees through the lie.
Jesus genomskådar lögnen.
You see, Father's affirmation of Jesus being called beloved son is a call back to Psalm 2.
Så ni ser att faderns bekräftelse av Jesus som hans son påminner om Psalm 2.
But the son is promised.
Det sonen lovas.
Ask of me and I will make the nations your heritage.
Be mig så ger jag dig hedna folken till arvedel.
The father promises that he will provide the son with a kingdom.
Fadern har lovat att han ska ge sonen en rike.
But Satan denies.
Men Satan förnekar det.
The father doesn't have it.
Fadern har inte det.
Ask me.
Be mig.
Worship me.
Tillbe mig.
I will give you.
Jag kan ge det till dig.
Jesus refuses Satan's shortcut.
Jesus säger nej till Satans genväg.
And conquers Satan with God's word.
Och han besegrar Satan med Guds ord.
And just like he distorted God's word in the garden.
Och precis som han förvrängde Guds ord i lustgården.
Satan quotes from the scriptures.
Satan citerar skrifterna.
And persuades Jesus to test the goodness of the Father by jumping from the temple.
Och försöker övertyga Jesus att sätta Guds godhet på prov genom att hoppa från templet.
But the last Adam remains perfectly obedient to God's word.
Men den sista Adam förblir fullkomligt lydig under Guds ord.
With his plans thwarted, Satan leaves.
Och när hans plan misslyckas, går Satan bort.
Jesus begins expanding the kingdom of God.
Och Jesus börjar att expandera Guds rike.
If the final test comes at the end.
Men den sista prövningen kommer i slutet.
Another garden.
En annan trädgård.
In Gethsemane.
I Getsemane.
Alone in the darkness.
Ensam i mörkret.
Jesus faces temptation.
Och Jesus möter frestelsen.
To abandon God's plan.
Att vända sig från Guds plan.
Three times he prays.
Tre gånger ber han.
And three times he submits.
Och tre gånger underordnar han sig.
Father.
Father.
Not my will, but yours be done.
Ske inte min vilja, utan din.
The last Adam wins where the first Adam fell.
Och den sista Adam segrar där den första Adam föll.
And at the cross, the flaming sword falls on Christ.
Och på korset så faller det flammande svärdet på Jesus.
The serpent bites the heel.
Ormen biter honom i hälen.
But in his death,
men i hans död,
Jesus crushes the serpent's head.
Jesus krossar ormens huvud.
And the curtain of the temple is torn.
Och förhänget i templet rivs,
opening access to the source of life.
Och öppnar vägen till livets källa.
God's face.
Guds ansikte.
Dear people of God.
Kära Guds folk.
As surely as Jesus is the last Adam.
Så säkert som Jesus är den sista Adam.
Humanity now stands again in the same crossroads.
Så står mänskligheten igen vid samma vägkorsning.
In the first garden.
I det första trädgården.
Satan offered a fruit hanging from the tree of death.
Så erbjöd Satan frukt som hängde från dödens träd.
Promising life like God.
Och lovade liv som Gud.
Our first parents believed the serpent.
Våra första föräldrar trodde på ormen.
They took and ate of the fruit.
De tog och åt av frukten.
And they were driven from God's face.
Och de fördrevs från Guds ansikte.
But now.
Men nu.
God offers something greater.
Erbjuder Gud något större.
Not a fruit,
inte en frukt,
but a person,
utan en person.
Not deception,
inte svek,
but salvation,
utan frälsning.
God offers Jesus Christ.
Gud erbjuder Jesus Kristus.
Hanging on another tree of death.
Hängande på ett annat dödens träd.
The cross.
Korset.
So that sinners might be brought back to God.
Så att syndare kan föras tillbaka till Gud.
So the question comes to us with holy urgency.
Så frågan kommer med en helig nöd.
Whose word will you trust?
Vems ord kommer du lita på?
Will you believe the serpent's lie again?
Kommer du tro ormens lögn igen?
Or will you believe the living God?
Eller ska du tro den levande Guden?
Will you take and eat death?
Ska du ta och äta av döden?
Or will you take and receive Christ, the bread of life?
Eller ska du ta emot Kristus, livets bröd?
In a moment we will come to the Lord's table.
Om en stund så kommer vi till Herrens bord.
Let this question echo in your heart.
Och låt frågan eka i ditt hjärta.
Are you ready to lay down your pride?
Är du redo att lägga ner din stolthet?
Your self salvation?
Din självfrälsande.
Your fig leaves?
Dina fikonlöv.
And trust in God's word.
Och lita på Guds ord.
Will you stretch out with empty hands and receive Christ by faith?
Ska du räcka ut tomma händer och ta emot Kristus i tro?
For he alone saves.
För endast han frälser.
He alone restores communion.
Endast han återskapar gemenskap.
And he alone brings us into his presence.
Endast han för oss till Guds närvaro.
As the revelation promises.
Som uppenbarelseboken lovar.
We will see his face.
Vi ska se hans ansikte.
And the Lord God will be our light.
Och Herren Gud ska vara vårt ljus.
And we will reign forever and ever.
Och vi ska regera för evighet.
Beloved.
Mina älskade.
Take and eat.
Ta och ät.